Vi har hört Frida läsa ifrån Markus 15 och vi har sjungit många sånger. Och egentligen så skulle det räcka som predikan, därför att de talar ju alla om det viktigaste av allt i våran tro. Om vad Jesus har gjort på korset för oss. Och det kan vara lite svårt på ett sätt att predika en sån här dag. Därför att man tänker att det är så mycket sagt redan. Men jag tycker också att det är väldigt utmanande och lite spännande att få sätta mig in i texterna och fördjupa mig. Just såna här, de stora helgerna, speciellt påsk. Och när jag har läst Markus 15 och lite mer så har jag gjort några reflektioner. Och jag vill dela det med er idag och lite tankar som jag har liksom fått till mig just den här påsken. Men jag ska också i slutet av den här predikan dela ett personligt vittnesbörd om vad jag väldigt påtagligt fick uppleva om Jesu kors, vad det fick betyda i mitt liv. Först, brukar du lösa korsord? Det tycker jag om. Och ibland då står det så här i en ruta, då står det korsord och så är det 4 bokstäver. Vad ska det bli då? Inri, sa någon, exakt. INRI. Det är ju begynnelsebokstäverna i 4 latinska ord. Som på svenska blir 5 ord. Men Jesus från Nazaret, judarnas kung. Det lilla ordet inri, det stod på en skylt. Eller det stod säkert utskrivet. Men det brukar man ha på en skylt ovanför korset. På krucifix och så brukar det sitta. Så det har ni ju säkert sett. Och jag tänkte när jag läste det den här gången. Jag har ju läst det många gånger förr. Tänkte jag, vad betyder det där egentligen? För när man korsfäste fångar, för det första så korsfäste man ju bara riktigt grova förbrytare, slavar också, men det var ju romarna som utfärdade korsfästelser eller dömde till döden på det sättet. Men då aldrig någon romare skulle de aldrig döda på det viset. Men de som liksom var lägst stående och de värsta som var mest liksom, ja, de fick dö på korset, fick korsfästas, därför att det var ett väldigt grymt sätt att avrätta någon. För det handlar inte om att man skulle dö snabbt, utan tvärtom. Man skulle få lida så mycket som möjligt. Och gärna under tiden bli hånad av människor för det man hade gjort också. Eftersom man var såna, det var såna liksom hemska personer som korsfästes. Och då satte längst upp en skylt över dem på korset. Där det anklagelsen, alltså vad de hade begått för brott, vad det var. Så då kunde ju folk se det och så. Ja, den där. Och så kunde de ju håna. Och sen kunde de också se att okej, han har gjort det. Det är inte så bra. Där vill inte jag hamna. Så kanske man skärpte till sig lite. Fanns ju en sån tanke också förstås. Men fruktansvärt grymt. Men över Jesus kors, över honom så stod det Jesus från Nazaret, judarnas kung. För han, hade han sagt själv att han var judarnas kung? Alltså det sa han ju inte riktigt rakt ut. Men när andra sa det, om någon sa det om honom, så förnekade han inte. Men han pratade inte så mycket om det själv. Han till och med tystade ner folk, ni vet. Säg det inte till någon. Än. För det var inte liksom dags än. Och jag kanske också för att han, dels att hans tid inte var inne som det heter, men också att han ville heller inte att människor skulle missförstå och tro att han skulle göra anspråk på att bli en jordisk kung, ett jordiskt rike, ett politiskt rike. Så det fanns väl också med i detta. Han ville inte det, för det Jesus representerade, det var ju ett mer andligt rike. Det var ju inte ett rike som man kunde se och ta på. Lukas skriver så här i Lukas 17 och 21. På tal om Guds rike så säger Jesus, ingen kan säga här är det eller där är det. Nej, Guds rike är inom er. I en annan översättning står det, Guds rike är mitt ibland er. Guds rike är ju där Gud regerar. Men det var liksom inte en geografisk plats. Eller... Så Jesus pratar ju egentligen inte så mycket om detta med att han var kung. För att han var judarnas kung, det var ju också... kungen kallades ju den smorde, sa man ju, för man smorde kungen med olja, det vet ni. Och då fanns ju också uttrycket messias, för det betyder den smorde. Så att säga att man var kung, att han var judarnas kung, skulle också ge messias anspråk. Och det förnekar han ju inte, som sagt, om någon sa det, men han ville ligga lite lågt med det. Däremot så var det ingen tvekan om att Jesus hade både makt och auktoritet. För det kan vi se ganska många gånger när han var bland folket och han hade auktoritet att befalla onda andar, demoner, att lämna människor. Han hade auktoritet över sjukdomar. Så ibland talade han till, det står i evangelierna, berättar ju lite olika, men i något så står det att när Petrus svärmor låg i hög feber så talar Jesus strängt till febern och han lämnar henne. Så han hade ju en auktoritet i det. Och han hade ju också makt på det sättet att han kunde göra detta. Liksom. Och det märkte också fariseerna att det var skillnad för dem. De hörde hur folk sa att Jesus predikade med makt och inte som de skriftlärda. Det måste ju varit lite jobbigt för dem att höra. Att liksom, det var ju någonting mer med Jesus. Och folk tyckte ju att det var, de drog sig till Jesus. Så han hade ju också en dragningskraft, en kraft på det sättet. Men det som man pratade om allra mest nu, eller precis innan Jesu korsfästelse, det man pratade om i Jerusalem allra mest just nu, det var ju det han alldeles nyss hade gjort, att han hade ropat ut Lazarus, sin vän, från graven där han hade legat i 4 dagar. Det var ju ett under, snacka om att ha auktoritet. Kom ut, sa Jesus, och då gjorde han det. Och det pratade man ju om och tänkte det här, liksom, att det var ju någonting stort. Och det var ju mycket folk också i Jerusalem under de här dagarna eftersom det skulle firas påsk och det kom pilgrimer från alla möjliga håll. Och väldigt många från Galileen, och de hade ju mött Jesus, många av dem säkert också när han gick runt där. Han hade ju ändå gjort det i 3 år. Så det här stack ju lite i ögonen på överheten, de religiösa ledarna. De tyckte ju inte riktigt att det var så bra. Och fariserna sa till varann, skriver Johannes, ser ni att vi kommer ju ingen vart med dem. Hela världen springer ju efter honom. I Bibel 2000 står det, alla människor springer efter honom. De kommer, alla gillar Jesus. Eller var nyfikna på vad han hade att säga. Han hade ju en dragningskraft. En sorts makt på det sättet också. Men i en god bemärkelse. Men de skriftlärda, översteprästerna, ja, hela det här religiösa ledarskapet, de ville ha bort Jesus. Det hade de velat länge, men sökt efter ett bra tillfälle. Och nu hade det ju kommit då, eftersom Judas hade kommit till dem och han lovat att visa dem vad Jesus var. Och så skedde allt det här som vi har fått höra och både igår och idag om hur Jesus är i Getsemane. Och de griper honom och sen så ställs han inför stora rådet, högsta domstolen. Det var det rättsväsendet som ansvarade för att upprätthålla rätt ordning. Och det blir en rättegång, men det var ju en konstig rättegång, för dels höll de den på natten och det gick ju ganska fort. Och de hade, alltså Jesus, han stod ju där alldeles ensam, ni vet, för att lärjungarna hade ju lämnat honom. Han stod ensam, men i det stora rådet så var de ju 71 personer, ledamöter. Alltså 71 personer i det. Plus alla soldater som var jättemycket, plus tjänare som fanns där i rätten och kring de här religiösa ledarna med. Det var jättemycket människor som han skulle stå inför alldeles ensam. Han hade ingen försvarsadvokat. Det var ju en konstig rättegång. Dessutom så hade man ju mutat folk så de skulle ge falska vittnesmål. Och tala om, säg att han har sagt att han ska riva ner templet och bygga upp det igen på 3 dagar. Säg det. Och så sa de det till flera. Det var bara det att de där vittnena, de sa ju inte samma sak. Så de bevisen höll ju inte. För det stod ord mot ord. Det var inget, det funkar liksom inte riktigt. Men de fortsatte ju enträget att anklaga Jesus och försöka få dem att säga något. Och han sa ingenting. Han försvarade sig inte. Han sa inget. Han teg. Till slut så blir översteprästen, alltså han var ju väldigt frustrerad kan jag tänka. Och så säger han till slut, men är du Messias, den välsignade son? Och då svarar Jesus, jag är. Samma sak som Gud sa till Mose vid den brinnande busken när han kallade Mose, säg att jag är. Har sänt dig. Vi tror ju på en evig Gud. Och Jesus använde samma namn. Och så säger han, ni ska få se människosonen sitta på maktens högra sida. Och komma bland himmelens moln. Då tar det fyr i översteprästen. För nu, det där, han säger att han är Gud. Han har uttalat Guds namnet. Det gjorde ju inte de ens. Det är hädelse. Ni har hört det? Ja, visst, han måste dö. För i judisk lag så kunde man döma någon till döden. För då var det nog för att bli dömd till döden. Att man hädade, säga sig vara Gud själv. Man hade inte hört något så förskräckligt. Men det fanns ett problem därför att romarna, de hade ju inte det i sin lag. Att man kunde, att hädelse var något som det blev dödsstraff för. Så då måste de ju räkna ut någonting annat. Och därför så kom de på att de skulle rubricera brottet som landsförräderi. Han hade ju sagt att han var erkänt ändå att han var kung. Och då var det ju ett hot mot det romerska riket som ju hade kontrollen över Judén. Där det här utspelar sig. Och så skickade de honom till Pilatus. För säkerhets skull så band de ju honom också. Han gjorde ju inget motstånd så det var ju ganska onödigt. Men. Stora rådet, de är väldigt angelägna också att få dem dömd så fort som möjligt. Det här sker på natten, då sover ju de flesta. Så att annars hade det ju blivit upplopp. Det var ju så många människor som tyckte om Jesus och det var ju extra mycket folk i stan just nu. Men, alltså de skyndar sig då, de överlägger och så har de fattat det beslutet och så skickar de honom till Pilatus då. Han står där. Och det var ju många då. Alla de här, det verkar som hela den där skaran som har anklagat Jesus följer med och står utanför Pilatus ställe där. Och det kanske också finns med lite andra folk som de har plockat upp på natten där. Sådana som inte heller gillar Jesus. Kanske det är också då människor, de här som Jesus drev ut ur templet några dagar tidigare. Och välte de här växlingsborden där man fick växla pengar för att kunna köpa offerdjur. Och de tog odrägligt betalt så att de lurade folk på en massa pengar. Men de var ju säkert inte så glada på Jesus. Så det fanns ju lite folk där som stod där ute utanför pretoriet. Och de anklagade Jesus hela tiden. Men han säger ju ingenting. Men Pilatus frågar honom, så du är judarnas, du är alltså judarnas kung. Och då svarar Jesus, du själv säger det. När i Johannes evangeliet så står det att Jesus svarar, säger du det av dig själv eller har andra sagt det om mig? Men Pilatus, han vill ju få Jesus att säga vad det är, liksom bekänna eller åtminstone att han ska försvara sig. För han står ju här nu inför Pilatus som har makt att döma honom till döden. Och då tänker han, förstår du inte, liksom, säg något, försvara dig. Men det gör ju inte Jesus. Han säger bara att underförstått att ja, men det är du som säger att jag är kung, men det är så. Och sen så men Pilatus försöker, vad är det du har gjort? Vad är det du har gjort? Jag förstår du inte. Men Jesus, han fortsätter att tiga. Och Pilatus känner ju att, ser att jag, han har ju inte gjort något som förtjänar döden. Alltså jag kan inte fatta. Den här, han försvarar sig ju inte ens. Och alla andra som döms så här, de försvarar sig ju livligt så mycket de kan. Han gör ju ingenting. Han rör sig ju knappt. Det här kan inte stämma. Och han gör det, säger ju det också flera gånger till den här mobben som står utanför. Och så kommer han till slut på att han har ju då möjlighet att fria en fånge på påsk. Det är ju en sed som han har infört. Så det tänker han att då vill de ju kanske, då kan jag ju kanske få någon fri på det sättet. Men när han föreslår det, jag brukar ju släppa en fånge fri. Vill ni ha Jesus, judarnas kung? Korsfäst honom, ropar hela den där skaran utanför. Ja, vem vill ni ha fri då? Barabbas! Och han var en mördare. Upprorsman, en riktig sån, ja, som kanske som hade gjort skäl för att få ett grovt straff, så att säga. Men de ville ha honom. Och Jesus får ta platsen för Barabbas. Och om du nu lade märke till vilka jag beskrev som var i den där mobben utanför Pilatus. Och som att det var de här, hela den här stora rådet och så massa tjänare och soldater och så. Och säkert lite andra som inte gillar Jesus. Så förstår du att det var inte samma folk som ropade korsfäst som några dagar tidigare hade ropat Hosianna! Välsignad var det han som kommer i Herrens namn. Nej, då var det ju människor som tyckte om Jesus som ropade. Och många, det var ju tiotusentals människor som hade kommit till Jerusalem för att vara påsk. Och de övernattade ju säkert ute på, ja, på sluttningen på Liberget och lite överallt där det gick. Och de, när de hörde att Jesus var på väg och de hörde folk ropa Hosianna, då fattade de. Och så de hörde att folk berättade, för jag tror de kanske inte såg Jesus. Det var inte så troligt eftersom han red på en liten, liten åsna. Men de hörde att folk talade om det och då fattade de. Zakaria 9. Jubla du Sion, för din konung kommer till dig ridande på en åsna. Ah, det är Messias! Och därför ropade de och jubla. De skulle aldrig ha stått och sagt några dagar senare. Korsfäst honom. Nej, det var de som inte gillade Jesus som sa det. Och det var framförallt de religiösa ledarna, för de drev hela det här. Och jag läste en krönika i Dagen härom nu i veckan som historikern tappar jag i hans namn. Dick Harrison. Han skrev att om påsken och han skrev att det var nog inte fariseerna som var värst, för de tyckte ganska lika som Jesus ändå. Och flera av dem kom också till att tro på honom, men det var saddukeerna, de där som inte tror på uppståndelsen och hade lite svårare för de här andliga, liksom, mer abstrakta grejer. De var värst, skrev han. Du kan läsa det om du har Dagen. Det var ju lite intressant. Nåväl, så det var alltså inte samma folk som ropade korsfäst. Till slut var ju Pilatus ändå tvungen då att ge med sig. Och Jesus blev pryglad, torterad på ett fruktansvärt sätt. Och sen fick han då gå vägen till korset. Och när man korsfäste honom så var det också två rövare som korsfästes. Den ene till höger och den andra till vänster. Och då skriver Lukas så här, apropå anklagelsen som satt på korset. Den ene rövaren hånar ju Jesus och blir tillrättavisad av den andra som säger, fruktar du inte ens Gud, du som är under samma dom? Vår dom är rättvis. Vi får vad vi förtjänar för det vi har gjort. Men han har inte gjort något ont. Pilatus förstod att Jesus inte hade gjort något ont. Rövaren, den ene rövaren förstår det. Det är ju rätt fantastiskt. Och så ber han om att få bli ihågkommen av Jesus när han kommer till sitt rike. Och Jesus säger, redan idag ska du vara med mig i paradiset. Tre personer på tre kors. Den ene dör förmodligen i sina synder. Den andra dog ifrån sina synder. Och Jesus, han dog för våra synder. Han blev dömd och korsfäst, inte för något han hade gjort, utan för den han var, Guds son. Det ingick i Guds plan. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son, för att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Jesus har gjort allt på korset. Priset är betalt. En del skulle hävda att det är ju en konstig Gud ni har. Som lider och dör. Vilken ynklig Gud. För man tänker, Gud är väl helig och onåbar för en vanlig liten människa. Ja, det var ju lite så på gamla testamentets tid då. När de fick in, eller innan Jesus dog kan vi säga. Eftersom han inte fick gå, det bara var prästen som fick gå allra längst in i det allra heligaste. Att det behövdes finnas någon som var medlare mellan människa och Gud. För att Gud var för helig. För att en vanlig människa skulle kunna komma inför honom. Så det var bara överste prästen som fick gå genom det där tjocka, tunga draperiet i templet. Men det är ju just det som är poängen med alltihop. Att när Jesus dör, då brister det där förhänget. Och det är öppet ända in. I det allra heligaste, öppet in till Guds nådatron, som vi säger ibland, eller nådastol. För Jesus gjorde allt som krävdes, och nu är den brutna relationen från syndafallet återupprättad. Relationen till Gud blir hel när Jesus dör för världen. Och allt som vi behöver göra, det är ju att ta emot och säga att jag tror på detta. Jag tror på detta. Och om du säger det och tar emot det, då har du en tro på Jesus, då tillhör du honom. Och i Jesus finns förlåtelse och i Jesus finns liv. Nytt liv. Och det är ju det vi firar när vi firar påsk. Vi kan ju träffas så här och fira påsk, det är ju fantastiskt. Men det är ju inte alla som kan det. Vi har många bröder och systrar runt om i världen som får träffas i hemlighet. Som får fira påsk i hemlighet. Och med risk att bli upptäckta och kanske bli tillfångatagna, sättas i fängelse eller i värsta fall dödas. Och jag tänker att de som får sätta livet till eller får bli blir förföljda för sin tro. De blir ju inte heller dömda eller förföljda för att de har gjort något ont. Det kan finnas lagar som han har stiftat för att de inte ska kunna utöva sin tro. Men de har inte gjort något ont. Utan de blir ju också dömda för vilka de är. Jesu efterföljare, Jesu lärjungar. Blir dömda för att man har sin identitet i honom. Precis som Jesus blev anklagad och dömd för att hans identitet var Messias, Guds son. Och det kan ju vara bra att tänka på det när vi firar påsk. Att det är inte alla som har det så bra som vi. Och vi kan be för dem, och det ska vi göra, behöver vi göra. Men vi bör också be för att vi ska stå fasta i våran tro på Jesus. Så att vi kan vara hans lärjungar i en värld som behöver honom mer än någonsin. Det tror jag ingen av er skulle säga emot. Att det känns som att vår värld och vårt land behöver Jesus mer än någonsin. För det är ju trasigt på så många sätt i vår värld och i vårt land. Det kan gunga ganska rejält, eller det gör ju det just nu, och det är egentligen ingen riktigt som vet vad som kommer hända. Man kan ju få ångest för mindre. Vår värld behöver hopp. Och då vill jag avsluta med att jag ska berätta, ge dig ett personligt vittnesbörd. Som hände för ganska många år sedan. Jag var sjukskriven på grund av utmattning. Och jag mådde ganska dåligt, eller jag mådde väldigt dåligt egentligen. Jag var sjukskriven och det berodde i sin tur på flera saker. Men främst på saker som hade kommit ikapp mig i livet. Saker som jag var tvungen att möta och inte hade riktigt kunnat göra förrän de senaste åren. Någon hade gjort mig väldigt illa. Och jag hade fått upp det där och var tvungen att möta det. Och det skapade stark ångest hos mig. Men det som var fantastiskt var, jag jobbade som pastor i en församling då. Och jag hade klarat under en längre tid att trots att jag kämpade väldigt mycket då med livet, så hade jag ändå kunnat fungera i min tjänst. Jag hade kunnat predika och jag hade kunnat liksom göra det jag skulle. Och det var skönt att inte liksom den här ångesten och det jag gick igenom tog det ifrån mig, utan att jag hade kunnat fungera. Men till slut så tog det stopp. Då sa ju kroppen ifrån också och jag blev sjukskriven. Under hela den tiden så hade jag någon som vandrade med mig, en kvinna som var själavårdare och som jag kunde prata med. Och det var jätteskönt. Det var livsviktigt faktiskt. En dag när satte ångesten på nytt klona i mig. Och det kändes helt övermäktigt. Fullständigt övermäktigt. Och jag vet inte om du har haft ångest någon gång, så vet du vad jag pratar om. Och då upplevde jag någonting. Jag gick och hade lagt mig på min säng. Och där så upplevde jag någonting som jag sen skrev ner lite om. Och jag ska läsa lite av det. Ensam tvingades jag möta smärtan. Outhärdlig stundtals. Trycket i bröstet, smärtan i magen, som om någon slår och hugger mot mig. Jag vill värja mig och krypa ihop och skydda min kropp och undvika den där smärtan. Men mina händer, de är som fastnaglade långt ifrån varandra. Och mina fötter, de är som fasthållna. Och jag kan inte värja mig. Ångesten, den slungas mot mig. Och jag är förtvivlad. Och precis då så ser jag framför mig Jesus i samma ställning som jag. Jesus på korset, lidande, oförmögen att värja sig mot smärtan och plågan i hans sargade kropp. Och när jag ser honom, så upplever jag att han säger mig, precis så Birgitta, precis så var det. Jag gjorde det för dig. Och där och då inser jag att min smärta och min ångest är buren av honom som har gett mig liv. Han bar den för länge sedan och han bar den också då i nuet. Och jag började där och då ana vad det innebar att han har burit allt för mig. På ett helt annat sätt än jag någonsin hade förstått tidigare. Jag förstod att det inte fanns någon ångest eller smärta som inte Jesus bar i sin kropp på Golgata. Jag visste att det fanns en som vet allt, som har sett allt och som har varit med varje sekund av mitt liv. Och inte för att jag hade förtjänat det, men för att han älskar. Och han har funnits där jämt, oavsett om jag har känt det så eller inte. Det han fick utstå på korset gjorde han för mig. Det gjorde han för dig. Inte för att vi har förtjänat det, utan för att han älskar. Av kärlek gav han allt. Jag blev inte löst från min ångest och smärta på en gång. Men jag fick kraft att orka. Steg för steg, en dag, ett steg i taget. Det var inte lätt, men det var en process som behövde få ta tid. En process av helande och läkedom. Lite grann i taget. Gud gick med mig genom den trånga passagen. Och en dag var jag ute i fullt ljus igen. Det som hände i det där, det var att jag fick uppleva Guds nåd och korsets kraft i mitt eget liv. Hur han bokstavligt talat tog bördor och lyfte av mig och lättade trycket på mina skuldror. Därför att han bar det på sina. Han förde mig ut, Jesus förde mig ut på rymlig plats, i frihet. Och han är den som beskyddar mig och jag behöver aldrig vara rädd. I Jesus är jag helt trygg. Och jag tänker att den där upplevelsen, det är precis det som påsken handlar om. Jesus har gjort allt. Priset är betalt och vi får bara ta emot. Du får ta emot det. Och kanske finns du här eller som lyssnar på detta nu eller i efterhand som kämpar på liknande sätt med livet. Som kanske har ångest och känner att livet är hopplöst. Att det är så mycket mörker. Då vill Jesus tala rakt in i ditt liv och säga: jag gjorde det för dig. Jag bar allt för dig. Och du får ta emot och säga: ja, jag tror på dig Jesus. Jag tror att du gjorde det. Och då kommer du att få ett nytt liv. Det är så Jesus jobbar. Och så vill han göra, möta oss var och en idag. Inte för att vi förtjänar det, men för att han älskar. Herre, vi tackar dig för att vi har fått, för att vi får fira, för att vi får mötas till gudstjänst den här långfredagen. Och jag tackar dig för vad du har gjort på korset för oss. Jag tackar dig för att du led och dog för oss alla. För att du älskar den här mänskligheten så att det fick kosta allt. Och vi kan aldrig förstå den smärtan du led. Men vi kan få ta emot din nåd. Och få förlåtelse och upprättelse och ett nytt liv. Tack för vad vi har i dig Jesus. Tack för vad du har gjort. Och hjälp oss att leva våra liv så att det syns att vi har tagit emot vad du har gjort för oss. Att det syns att vi tror på en levande Gud som har dött och har uppstått och lever idag. Kom helige ande och rör vi oss i Jesu namn. Amen.